Hallå, hallå i sommarstugorna.
Tjena!
Eller i förortsbetongen, eller i villakvarteret, eller i...
I coronaisoleringen.
Ja, usch. Hoppas att det har lugnat ner sig med de där sakerna nu, ja. När det här avsnittet släpps då.
Det är väl inte så otroligt, men nej. Vi får se.
Vi hoppas det i alla fall. Ja. Att ni ska må bra och vara friska.
Ja, precis.
Vi har ju själv, jag vet, jag har personer i min närhet som har varit väldigt sjuka i det här. Mm. Vi ber för dem allihop, tror jag.
Ja, precis.
Känner om det är många som ber just nu. Så är det med det.
Mm.
Men vi håller på med Dawkins bok, The God Illusion.
Mm.
Illusionen om Gud.
Mm.
Och vi har kommit fram till kapitel 5.
Yes.
Och nu handlar det om religionens rötter.
Mm.
Och det är svårt att sammanfatta det här kanske i några få ord, då det är ett ganska omfattande kapitel. Det känns som att Dawkins lägger ner mycket krut i den här delen av boken faktiskt. Huvuddragen i kapitlet är att människan som är så här intelligent som man ändå tycker att vi är, ja. Ändå faller för religiösa dumheter. Och där har vi en grej som kommer igen. Det har vi hört förut.
Ja, verkligen.
Och vad är det då som gör då enligt Dawkins att vi hänger oss åt religion i så här stor omfattning?
Det är den stora frågan.
Och det är den stora innebörden i kapitel 5. Ja, men Dawkins vill ju ganska på en gång här då problematisera religionen.
Mm.
Allt med religion är fel, allt är fel.
Mm.
Och här tycker jag att han gör sitt första misstag i det här kapitlet och det största i sin bok. Han väljer gång på gång att ge kollektivt skuld till all religion för allt ont som har gjort i dess namn.
Mm.
Och inte på någon sida i boken så nämner han skuld som vetenskapen har för allt ont som har gjort i dess namn.
Nej, precis.
Han nämner ingenting om atombomber över Japan. Han nämner ingenting om tvångssteriliseringar av svenska medborgare. Han nämner ingenting om hur moderna mobiltelefoner har förslavat en hel mänsklighet.
Nej.
Det här hade varit väldigt enkelt för oss eller för honom att nyansera det här genom att faktiskt ta upp det här. Man skulle kunna dra vetenskapen i smutsen på grund av allt det här. Exakt på samma sätt än en associationsskuld lite då, som jag var inne på tidigare. De sakerna jag nämnde nu går ju i och för sig att skuldbelägga andra för. Vi har ju tidigare pratat om politik. Ska vi förbjuda demokrati då på grund av vad Hitler har gjort? Han var ju faktiskt folkvald.
Det är ju en väldigt bra fråga.
Det normalt funtade förstår ju att man inte kan resonera så. Men ändå så är det Dawkins faktiskt tyngsta argument mot religion i den här boken. Så tragiskt är det.
Mm.
Gång på gång. Och det är tröttsamt och faktiskt lite pinsamt. Och dessutom tycker jag det är intellektuellt ohederligt. Dawkins vill gärna koppla människans strävan efter Gud till ett evolutionärt behov. Han tar ett exempel då på fåglar. Varför får de så fina stjärtfjädrar?
Mm.
Och i natur som är hård och krävande och som aldrig tillåter överflöd. Utan hårt och rensar ut och tar död på det som inte är starkt nog. Och jag har själv reflekterat över, om vi tar ekonomisk evolution, lite slarvigt uttryckt här nu då.
Mm.
Starka företag överlever, svaga och kanske känslostyrda företag går under. Man ser folk som startar företag ibland som man tänker, okej, det här tycker du är roligt, det här tycker du är fantastiskt spännande att jobba med. Men har du någon ekonomisk tanke och plan bakom? Finns det ett behov av ditt företag?
Ja,
man kan
säga
jättekonstiga grejer.
Ja.
Men jag har många gånger reagerat över det här med ilska, att mediciner kan kosta otroligt mycket, speciellt i vissa andra delar av världen då.
Mm.
Eller att man inte utvecklar produkter hela vägen för att det går inte att försvara det ekonomiskt. Och Dawkins menar i sin bok då att vi har gynnats på flera olika sätt genom att ha en tro.
Mm.
Om man tänker på det här då, varför söker folk sin gud? Ja, Dawkins vill få det till att vi har utvecklats evolutionärt till det här. Att vi som art vinner på att tro. Det skapar gemenskap och regler som sätt att förhålla sig till svårigheter i livet.
Samtidigt så säger han ju då att, ja, du sa ju nyss liksom. Att det är någonting som vi har utvecklat evolutionärt för att vi som art vinner på att tro.
Ja.
Ja. Men samtidigt säger han ju att den som fryser inte blir tröstad av att tro att han är varm.
Nej.
Eller att någon som står mitt emot ett lejon inte blir lugn av övertygelsen om att den här lejonet är en kanin.
Nej.
Jag kan ju bara hålla med honom då i det. Men jag undrar i det här läget om det inte är så att folk faktiskt upplever tröst av tron för att det är mer än just bara tro.
Ja, precis.
Ja, jag fattar att det är tro.
Mm.
Jag förstår det. Men jag tror ju samtidigt att vi är skapta för kontakt med Gud.
Ja.
Och att vi mår mycket bättre
mm.
av en kontakt med Gud.
Mm.
Och att det i så fall är anledningen till att vi finner tröst.
Mm.
Inte kultur eller religionkontakt, men en egen tro.
Mm. Det har ju visat sig, jag kommer ihåg, det var nog inte länge sedan, något år sedan eller någonting, eller två kanske,
mm.
där det var en vetenskaplig undersökning faktiskt om det, att kristna mår ja, bättre. Ja,
det finns gång på gång, absolut.
Så att det är ju lite intressant ja. Också. Och så har jag också sett att i
USA... Både fysiskt och psykiskt.
Ja, i USA så har man startat kyrkor
mm.
utan... religiöst budskap.
Aha.
Utan man tar bara formen.
Okay.
Formen ifrån gudstjänst.
Oh.
Och sen träffas man och bara firar.
Hänger.
Oh. Man har lovsånger till naturen och till så här. Och
det har jag liksom, inte hört talas om. Vad intressant.
Och grejen är att det funkar ju inte.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Det blir inte lika. Inte
nej, precis.
Det blir inte samma grej.
Nej.
Och så kan man ju, men också det blir lite intressant. Varför gör man det?
Ja, det är varför? Varför inte gå till kyrkan?
Varför vill man ha den gemenskapen?
Ja. Men gå till kyrkan istället. Gå till
kyrkan istället. Det hade varit mycket bättre.
Ja. Ja, det är så knäppt.
Ja, man kan ju tycka vad man vill. Men jag tycker Dawkins gör det lite lätt för sig. Vi har ju tidigare nämnt i den här boken en bok som heter Liten handbok om de vanligaste argumenten för och mot kristen tro av Tobias Sunderdahl.
Mm.
Han ger faktiskt Dawkins en liten knäpp på näsan och påpekar att argumentationsfel då från Dawkins. Han gör nämligen något som heter ett genetiskt felslut. Och vad, okay. Vad betyder det här nu då? Genetiskt felslut.
Mm.
Jo, man låter trovärdigheten hos en tes avgöras av vem eller vilka som argumenterar för eller mot tesen. Och Sunderdahl påpekar då mycket riktigt att varför människor tror på Gud inte berör frågan om Guds existens.
Mm.
Gud kommer varken börja eller sluta existera beroende på varför människor tror eller inte tror på honom. Så antingen finns Gud eller så finns han inte, helt oberoende av vad människor faktiskt tror.
Mm.
Det tycker jag var jättebra.
Mm.
Och det är ju trist då att Dawkins fallerar på en sån här grundläggande sak. Den här boken har förstört så många människors tro då och den är så bristfällig.
Mm.
Det är ju så lätt att riva ner saker. Fråga min tvååring hemma, det är jättelätt att ha sönder saker. Men det är mycket svårare att bygga upp saker.
Mm.
Det är jättelätt att ingjuta missmod i människor. Och i den här boken så gör ju Dawkins det här med dessutom väldigt dåliga och trubbiga verktyg.
Han menar ju också att vi som barn följer det de vuxna och äldre säger till oss. Och ja. Därför så kan vi alla indoktrineras till att tro på ett visst sätt.
Mm.
Han menar att det är förskräckligt hur barn indoktrineras av kristna föräldrar.
Mm.
Och jag tänker bara att jag är så trött på det här.
Mm.
Det är ju ett ständigt återkommande tänk han också för. Och jag tänker så här, om svaret var så enkelt som han... framställer det som, då skulle aldrig människor byta religion och konvertera åt något håll.
Nej. Mm.
Och för det andra så menar han verkligen att han inte skulle ha indoktrinerat sina barn med sin tro, seriöst.
Mm. Mm.
Hur skulle han, jag kan ju inte, jag minns det som att undra om han bara har en dotter. Tänk om hon skulle bli värsta megapastorn i USA, ja. Vad skulle han tycka om det?
Ja, visst.
Nu skulle den kanske inte ske i USA med kvinnliga pastorer. Du förstår min grej, han skulle bli helt deppad. Och som jag tidigare har nämnt så är jag och mina syskon, vi har ju samma uppväxt men vi lever olika liv vad det gäller utövandet av tro.
Ja.
Och som jag tidigare har sagt så tänker jag att man kan inte, man behöver få se en tro för att ha något annat att välja.
Mm.
Jag har ju haft möjlighet att välja eftersom jag har sett både tro och inte tro.
Mm.
Men ett barn som inte får se en tro och växer upp i Sverige
mm.
idag får ju aldrig ett annat alternativ presenterat för sig än just det som Dawkins står för.
Mm.
Jag skulle mer alltså till 100% vill jag säga att man indoktrineras i vår sekulära, så kallade sekulära pyttsamhälle, neutrala skola.
Ja, faktiskt.
Det där har jag faktiskt pratat med min svåger om. Han är ju inte troende så på det sättet. Mm. Han håller ju med.
Ja.
Skulle skolan vara neutral skulle ju svenska barn växa upp med alla möjliga livsåskådningar. Det gör man ju inte idag. Mm. Ja, Dawkins, okej. Okay. Kommer något bättre.
Ja, vi hoppas på kapitel 6.
Ja.
Ja, det här kapitel 6 i den här boken gjorde mig faktiskt riktigt arg för första gången.
Jaså?
Jag säger det med
ett
leende
nu. Jag tänker
att
du har varit arg hela tiden när du har läst.
Ja, mer sur, men nu blev jag arg.
Okej.
Okay. Två saker framstod ju ganska tydligt för mig här efter kapitel 6.
Okej. Okay.
Och det är att Dawkins har inte förstått någonting om vad kristen tro är. Eller så vill han inte förstå.
Nej.
Nu märk väl här, nu slår jag mig på bröstet och säger att jag vet vad det är. Men ja, i alla fall, jag tycker inte han har gjort det.
Nej, nej.
Och sen också är jag så, tänker jag gå så långt så jag tänker påstå att Dawkins är ett litet troll.
Ja, det har du redan sagt tror jag faktiskt tidigare. Ja. Ja. Men jag tycker det är en liten rolig beskrivning.
Ja. Nej, men det känns starkt så. Och de som inte vet vad jag menar med uttrycket troll, det här kan ju vara en lite generationsfråga. För vissa är ju troll, de bor i skogen och så här.
Ja, typ Ronja Rövardotter.
För yngre kan ju troll vara något som finns i olika internetsammanhang och försöker reta och driva fram folk till vansinne och så här. Och skapa reaktioner och sen lutas tillbaka och njuta av det lite.
Ja, precis.
Och det var i den bemärkelsen jag tänkte på troll.
Mm.
Återigen då, som i tidigare kapitel så väljer Dawkins här att han vill kritisera kristendomen då genom att peka på vad enskilda kristna har gjort.
Ja, det har ju jag också stört mig på.
Ja, och speciellt populärt är det då att lägga in utdrag ur brev som kristna har skickat till Dawkins till exempel.
Mm.
Och till andra artister. Och som har ifrågasatt då att hur kan ni ifrågasätta den kristna tron?
Mm.
Och det finns nog lite sorgligt över personer då som är så uppenbart ute efter att förstöra och skapa oro och sen peka på folks reaktioner.
Mm.
Vi har sagt i den här podden förut, men det är värt att säga igen då, att kristna är inte, kommer aldrig vara och har aldrig varit perfekta.
Nej, så är det ju absolut.
Och det här, jag pratar ganska mycket om det här med människor som inte är troende. Ja. De uppfattar kristna som väldigt, de är rädda för kristna.
Ja.
Och jag upplever ibland att folk till och med, jag kan uppleva en felriktad respekt som jag får av icke-troende. Bara för att jag är troende.
Ja.
Och det där gör mig jätteilla till mods. För att jag tycker det är fel.
Ja.
Vi är inte perfekta.
Nej, nej.
Kristna eftersträvar naturligtvis att bli så lika Jesus som vi bara kan. Men vi är ju liksom bundna och misslyckas.
Ja. Alltså själva kärnan av kristen tro handlar ju istället om att man bejakar.
Ja.
Att man har problem.
Att man inte fixar
det
här själv.
Ja, det är det som är själva poängen.
Ja. Så det jag ser när jag tänker mer på kristna är då människor som kanske har kommit till den insikten eller jobbar med den insikten om att jag räcker inte till.
Nej, precis.
Ja.
Mm.
Men genom nåd då så får vi förlåtelse för våra synder då genom att vi tror att Jesus har dött på korset för våra skull.
Mm.
Och det finns ju kristna människor och människor som erkänner sig som kristna då, som kör mot rött, som dricker sig berusade, som svär till och med.
Precis som att det skulle vara det värsta.
Liksom bara några grejer sådär. Det finns ju mycket värre saker än så. Och man kan naturligtvis ifrågasätta hur kristet det här är då.
Ja.
Men det är ju inte det som är huvudpunkten. Den centrala frågan i det här är ju hur är relationen med Jesus? Söker sig dessa människor mot Jesus för att själv bättre kunna visa Jesu kärlek?
Ja.
En kristen tro är ju, det fick jag lära mig, det kommer jag ihåg mycket då i början, Anna, när jag kom till dig i Bergslagskyrkan och vi pratade och jag gick alfakurser och sånt här. Och man fick ju lära sig att det är ju som relationer, vilken relation som helst. Alltså om den ska bli någonting så måste man jobba på den.
Ja.
Mm. Och det finns människor som är i dåliga relationer och stannar kvar. Nu pratar jag mer om vanliga mänskliga relationer.
Ja.
Och i fallet med vår relation med Jesus då, så är det ju faktiskt vi, nu blir lite grovt då, som är hustrumisshandlaren. Jesus är ju faktiskt god att stanna kvar.
Ja.
Nu är inte han ett, liksom, ta det här på rätt sätt nu.
Ja.
Jag tror folk förstår vad jag menar. Och alla kristna, vi står ju liksom, man tänker sig Jesus i mitten där, och sen står vi liksom olika långt ifrån Jesus. Det är ju så. Ja. Alla vill ju komma så nära som möjligt. Vissa är lite längre bort, kanske i perioder kommer närmare och så.
Mm.
Så ser jag på det i alla fall.
Jo, men absolut.
Det finns en scen i en film som vi nog har refererat till flera gånger, The Shack.
Ja. Ödehuset på svenska.
Ja, den måste ni se om ni inte har sett den. Titta på den. Jag kan inte nog betona att titta på den. Den är kontroversiell. Det har varit lite åsikter om den, kan vi också säga.
Ja, men den kom ju som bok först, så då var det riktigt.
Ja, ja, men
när den kom ut.
Jag tycker ändå den.
Men det är ganska, jag undrar. Jag hörde ju om den på engelska först. Det dröjer ju alltid innan den kom på svenska. Den kom kanske så där 2008, 2009, så det är ganska länge sedan nu.
Mm. Men i alla fall så finns det en scen där då, där man får möta Jesus. Och han åker ut med huvudpersonen.
Ja, den här mannen som är huvudpersonen i filmen. Ja.
Han och huvudpersonen då åker ut med en båt på en sjö. Och plötsligt då så börjar den här båten läcka. Och vattnet då förvandlas ut i någon svart, läskig, blodliknande vätska då, som fyller den här båten jättefort.
Ja.
Och mannen i den här filmen då, han gör ju det som de flesta skulle göra. Han stirrar ju på det här och får panik. Han tittar ju rakt ner i det här och liksom får panik.
Ja.
Och när Jesus då uppenbarar sig så tvingas han då flera gånger säga till honom att titta på mig.
Ja.
Ja. Och när personen väl gör det så då upphör liksom, då lugnar det ner sig. Liksom att, ja, det är det de försöker förmedla där. Och,
ja, precis.
Och det finns ju många människor som säkert anser sig som kristna. Säkert jag själv ibland också. Och du också. Jag tror det här händer oss allihop. Att vi ibland har väldigt svårt att fästa blicken på Jesus då. Nej, men de stirrar liksom på den här svarta vätskan då. Och det leder dem till elände och får dem göra saker som de kanske egentligen inte står bakom. Och utan Jesus säger vi körda.
Mm.
Och det här är det som jag tycker att Dawkins antingen har valt eller uppenbarligen inte förstår när det handlar om den kristna tron.
Ja.
Hur vi förhåller oss till Jesus och hur vi lyckas och misslyckas. Mest misslyckas.
Ja, jag tänker ju att hans grej är ju att han inte vill förstå.
Nej.
Mm.
Och därför känns det då väldigt tröttsamt tycker jag när Dawkins ägnar så många sidor i den här boken av ett egentligen potentiellt intressant kapitel till att bara då fortsätta att smutskasta kristna som man har gjort tidigare i boken. Det tycker jag är jättetrist.
Och jag tänker ju också, han kan ju inte ta de här breven och gå på det och bygga en argumentation.
Nej.
Alltså det är ju som jag tror vi tidigare har sagt i podden, det måste vi ha sagt.
Mm.
Vad det gäller till exempel korstågen som gjordes i kristendomens namn.
Ja, precis.
Det finns mycket som görs av kristna och religionens namn, men som Nya Testamentet aldrig skulle mena är kristet.
Nej.
Så poängen, det jag menar är att de här brevskrivarna som Dawkins lyfter fram, de visar ju med sina liv och sin negativa respons mot Dawkins, just i hur de attackerar honom, att de inte har förstått kristendomen i praktiken.
Mm.
Ett av breven i Nya Testamentet, Jakobsbrevet, huvudpoängen där är att en tro utan goda gärningar är död.
Mm.
Sen menar ju vi liksom, det är ju inte så att man blir frälst, räddad eller kristen genom det.
Nej.
Men att det är en konsekvens av tron. Jesus säger att vi kan avgöra på frukten vad det är för träd.
Mm.
Alltså frukten av en människas liv visar mer på om någon tillhör Jesus faktiskt än om den säger att den är kristen.
Mm. Och trä kan ju också tillfälligt bära sämre frukt än vad den gör annars.
Ja, ja, visst.
Alltså det är lite så man absolut tänka, tänker jag.
Att men man kan inte förvänta sig att ett äppleträd ska bära päron, nej, eller apelsiner.
Nej, precis inte. Nej. Så är det. Men ja, men om vi fortsätter här då, för när han väl kommer till sak, då blir det dessvärre nästan bisarrt tycker jag, alltså det blir märkligt. Dawkins menar i ett otroligt vagt och luddigt resonemang att man kan härleda våran vilja till att vara snälla till fyra punkter.
Mm.
Genetiskt släktskap, och det är kortfattat att gener gör mig vänligt inställd till mina släktingar. Och det som är nära mig kommer att gynna min egen utveckling och föra mina gener vidare.
Mm.
Och sen ömsesidighet och favörer. Alltså, kliar du min rygg så kliar jag din. Liksom. Ja. Ja. Och här vimsar ju Dawkins in sig mycket i väldigt märkliga resonemang då, om att vissa djur byter tjänster med varandra för att båda vinner på det och så här. Och sen den darwinistiska fördelen ska enligt Dawkins då vara en kombination av de två tidigare nämnda. Och sen i ögonfallande generositet, det här tycker jag är så härligt. Här citerar Dawkins sina favorittänkare och hävdar att starkt överdriven generositet visar ju då på dominans.
Ja.
Titta här vad jag kan göra och hur kan jag hjälpa en stackare som dig? Lite
ja,
så.
Precis. Ja. Ja.
Och det här kan man ju tycka vad man vill om. Ja, personen tycker jag att det här är ren rappakalja. Jag är helt med på att barn kan lära sig att det ger fördelar om man är snäll mot andra människor. Lite det här med superegot och egot, det här som man har i psykologin då. Mm. Däremot att människan över lång tid skulle ha utvecklats mot denna godhet känns otroligt osannolikt för mig.
Ja.
Om man ser på ekonomi till exempel som någonting som utvecklas, bra företag överlever och dåliga går under, då kan man fråga sig varför den privata sjukvården inte fungerar i USA. Jag tror alla förstår vad jag menar med när jag säger att den inte fungerar. Folk blir de blir friska när de åker dit, men jag syftar på andra saker. Är all kommersialism dålig? Och är det omöjligt att driva liksom rättvis företagsbaserad sjukvård?
Mm.
Jo, nej, men det jag menar här, det jag försöker förmedla är ju att ett bra företag, vad är ett bra och vad är ett dåligt företag? Ett dåligt företag ur ekonomisk överlevnadssynpunkt är ju ett företag som kanske gör saker som inte är ekonomiskt gynnsamt. Mm. Utan rent bara den starkaste överlever. Vi har ju det där i oss, tycker jag, allihop hela tiden. Att vi, man ser ju det så tydligt, speciellt i företagsvärlden där företag ibland kan ta beslut som man tycker är dåliga.
Mm.
Man upplever dem som idiotiska.
Wow.
Men ekonomiskt så är besluten helt sunda.
Mm.
Alltså de är logiskt begripliga. Och en sak som du sa en gång, Anna, jag kommer inte ihåg om det var en predikan, men du sa någonting om att om du tror att du är en god och snäll människa så har du inte testats på något mer omfattande sätt. Du har liksom aldrig prövats ordentligt, ingenting har tagits ifrån dig på ett sånt sätt att din godhet har blivit provad, om man säger
ja,
så.
Mm.
Det kan ha varit här i podden också.
Ja, det är ganska... Men jag tycker att det är relevant.
Ja, jag tycker det ligger en poäng i det där. Mm. Det är ju jättestor skillnad på att prata snällt till en släkting.
Mm.
Och det är en helt annan sak att ge den här släktingen den sista maten man har samtidigt som man är på väg att frysa ihjäl.
Ja, precis.
Där kommer ju riktig, alltså, vad ska man säga, vänlighet in i bilden.
Mm.
Och i underkapitlet här då, varför vara god om det inte finns någon gud? Så frågar sig Dawkins då lite yrvaket, att menar du att den enda anledningen till att du försöker vara en god människa är att du vill bli gillad och belönas av Gud? Och detta är ju då efter att han har redogjort för sin ståndpunkt att den enda anledningen till att vi människor är goda är släktskap och ömsesidighet och så vidare. Så jag ser inte det som något konstigt att vi skulle vilja vara god inför Gud. På samma sätt som jag vill visa kärlek mot min fru genom att göra goda saker för henne.
Precis.
Det är just denna uppoffring att visa kärlek. Ja, nu är inte det någon uppoffring om du lyssnar nu, min kära fru.
Ja.
Men alltså, det är det när man anstränger sig och gör någonting. Det är då man visar att man bryr sig.
Det är ju då man visar att man älskar.
Ja, precis. Så uppoffring var väl lite inom citationstecken då.
Ja.
Men det är just det här då som signalerar henne att jag faktiskt älskar henne. Och att göra gott inför Gud är samma sak för mig. Som ett resultat av min relation med honom så vill jag göra gott. Och det här är ju uppenbart Dawkins inte förstått. Nu tror jag att det mer handlar om att han inte vill förstå.
Ja.
Och då blir det ju svårt då att bortförklara andras behov av Gud, tycker jag.
Jag har ju redan varit inne lite på det när vi pratade om Jakobsbrevet och det här med frukten och trädet och sånt. Men jag tänker så här att Bibeln menar ju också att den kärlek vi får ta emot av Gud om vi öppnar oss för honom och vill ha med honom att göra.
Mm.
Alltså, ja, men så som man sa i frikyrkan, gammel frikyrkospråk.
Mm.
När man blir frälst,
då
gör det något med oss människor.
Ja.
Och då får vi ta emot en gåva.
Ja.
Och då gör det också att vi får kraft till att älska mer som Gud själv gör.
Ja.
Den gör att den här gåvan gör att vi får styrka till att förlåta andra och så vidare.
Mm.
Och det jag sa tidigare om Jakobsbrevet var ju att Jakobsbrevet menar att tro utan gärningar är död.
Ja.
Alltså, älskar du inte andra människor, så menar Bibeln att du på riktigt inte har Jesus i ditt liv.
Nej.
Så du kan inte vara kristen och bete dig hur som helst.
Nej.
Då är det bara en muntlig bekännelse. Mm. Men då, ja, men Bibeln menar då att då är det inte liksom någonting i hjärtat på riktigt.
Inte på riktigt, nej. Dawkins själv, om jag återgår till hans roll här då som troll lite grann, så han har ju själv sagt att man ska håna, reta, idiotförklara kristna så mycket och så ofta man kan, och göra livet svårt för kristna. Och det har vi ju pratat om tidigare i de här avsnitten.
Men huvudpoängen hos Dawkins är ju att vi inte behöver Gud för att vara varken goda eller onda. Och så drar han tre exempel där både ateister och religiösa har ställts inför samma moraliska dilemma, och så ska de svara då hur de skulle göra. Och i den här undersökningen så ger de religiösa och de icke-religiösa personerna i princip samma svar.
Mm.
Och han menar att det här bekräftar att vi inte behöver Gud för att vara goda.
Ja.
Alltså, jag tänker så här. Från ett kristet perspektiv är det där han säger helt meningslöst om de här tre personerna. Vi som är kristna tror ju att alla människor är skapade till Guds avbild, oavsett om man lever i kontakt med Gud eller ej.
Ja.
Och det innebär ju att människans kapacitet för godhet finns i alla människor redan från början, oavsett om man tror att Gud finns eller ej.
Absolut.
Jag tänker ju att Dawkins är skapad i Guds avbild.
Ja.
Han har kapacitet till godhet för att han är Guds skapelse.
Mm.
Vi tror ju att det är just för att vi fortfarande har Guds DNA, Guds fingerprint på våra liv.
Mm.
Att det faktiskt är därför som människan mår bra av att göra gott.
Mm.
Och att det är därför vi även känner en inre tillfredsställelse av att hjälpa andra människor.
Mm.
För att Gud i sin natur är utgivande.
Mm. Och ett annat lite beklagligt exempel på det här då är ju när Dawkins refererar då till en polisstrejk i Montreal 1969. Och nu är det här i Nordamerika då. Bara några timmar då efter att strejkens drog igång så rånades den första banken. Och därefter blev det värre då. Butiker plundrades så det blev fullständigt kaos på gator och torg.
Ja.
Och då hävdar Dawkins, och håller i nu, att i Montreal är man ju kristna. Och vi har ju pratat tidigare om han har ju en sån avinställning till Nordamerika, USA och Kanada och så här då. För att det är speciellt USA då, att det är så starkt kristet då.
Ja.
Och han har ju då lagt ner i tidigare kapitel, och han lagt ner stor möda på att förklara att USA till exempel inte en kristen nation bara för att religionen har en stor plats där idag.
Ja.
Men nu passar det då att liksom dra kristna i smutsen helt plötsligt.
Mm.
Och helt plötsligt då så blir till exempel Montreal då som ett enda stort kloster fyllt av gudsfruktande nunnor.
Oh.
Som då ger sig ut på upplopp helt plötsligt.
Oh.
Så det är ju... Ja, men han är ju så inkonsekvent.
Jag tycker vi ska säga också att vi vet att Montreal ligger i Kanada. Inte...
Ja, jo, men det var det jag syftade på Nordamerika förut här. Och han har ju främst gett sig på USA då för att det är så starkt där. Men det är lite roligt att när någonting går fel, då är det en kristen stad.
Ja, men inte annars.
Nej, och han är ju så inkonsekvent. Och jag orkar inte, och jag tror inte du heller orkar ta upp alla de här inkonsekvenserna som vi hittar i boken, för det blir så tjatigt.
Ja, visst.
Så det blir lite bättre att hålla sig kanske till de stora dragen.
Ja, man får ju göra det. Det jag tycker är konstigt är att han inte riktigt ens tar upp moralens rötter, fast han har en rubrik, alltså kapitlet heter ju det. Rubriken i boken heter ju det. Han tar upp tanken om att en troende människa skulle fråga var moralen kommer ifrån om inte religionen fanns. Mm. Men han går inte in på det på riktigt.
Nej.
Han talar hela tiden om huruvida vi behöver Gud för att leva moraliskt eller ej.
Mm.
Och så skriver han att en apologet, alltså typ du och jag då, vad vi försöker i alla fall, Dan.
Ja.
Skulle påstå att endast religionen kan utgöra en grund för att avgöra vad som är gott.
Mm.
Han talar om religion, men det känns egentligen som att han utelämnar den brännande punkten i frågan.
Okay.
Han säger inget om det jag tycker är det riktigt intressanta i det här sammanhanget. Mm. Hur kan vi som människor veta vad som är god moral, rätt eller fel? Mm. Om det inte finns något utanför människan som faktiskt har gett oss förmågan att avgöra det.
Ja, precis.
Det som jag tycker är ett väldigt starkt argument för Guds existens. Ja. Det bara utelämnar han helt.
Ja.
Sen tänker jag också i det här läget att han visar sin okunskap när han talar om en persons uppsats.
Mm.
En man som heter troligen John Hartung.
Mm.
Och den här verkar beröra allt möjligt i sin uppsats. Och han talar om de 144 000 som är nämnda i Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok.
Mm.
Och där står det om att de är jungfrur. Och han hänvisar till hur de inte har haft sex i den här uppsatsen då, och inte varit med kvinnor. Samtidigt säger då Dawkins att det visar att i dessa 144 000 fanns inga kvinnor med, eftersom de beskrivs som att de inte varit med kvinnor.
Mm.
Alltså Bibelns kvinnosyn är hemsk.
Mm.
Alltså han är bara, jag blir så irriterad. Grejen är i den här bibeltexten, som jag sa, att de här 144 000 kallas för jungfrur. Så ska man ta det här bokstavligen som han gör,
ja,
så handlar det ju bara om kvinnor.
Ja,
hur kan han då börja säga att det drar in liksom kvinnosyn och allt möjligt i det här? Den som har någon förståelse för tolkning av Bibeln och Uppenbarelseboken överlag förstår ju att de här 144 000, det handlar om något annat. Det är inte bokstavligen jungfrur.
Nej, nej.
Det handlar om en slags renhet. Och i det här fallet så handlar det om att de har inte tillbett något annat än Herren Jesus.
Ja.
Och så hållit sig rena.
Ja.
Det handlar inte om kvinnor.
Nej.
Nej. Och han drar det här till att handla om hur Bibelns kvinnosyn är alldeles hemskt.
Ja.
Dawkins säger ju också att Bibeln är för slaveri, och då tänker jag så här, då tycker jag att vi ska...
Här kommer den igen.
Ja, precis. Ja. Inte vi, utan ni kan lyssna på tidigare avsnitt. Vi har ju pratat om det i andra lägen. Det måste ha varit i det här med Gamla testamentet, va?
Ja, jag tror det.
Det här brevet, Richard Söderbergs brev.
Ja, men även tidigare tror jag. Det finns med i många...
Men det är nog mest, tror jag, specifikt i det här
absolut.
Richard Söderbergs dokument. Dessutom så tänker jag att det var ju William Wilberforce som var kristen som fick igenom förbud mot slaveri i Storbritannien.
Mm.
Men också även det var han som fick igenom det i Wienkongressen. Så det här att Bibeln, alltså det är ju kristna som har arbetat mot slaveri.
Ja.
Att Bibeln skulle vara för det, det är ju helt knäppt.
Ja.
Sen tänker jag också att han talar om kvinnlig rösträtt till exempel. Dawkins.
Ja,
och i Sverige var det frikyrkan som var allra först med detta i sina egna led. På 1850- och 1860-talets kristna föreningar så började, eller det började ju då med föreningsverksamhet, att det uppstod och att kvinnor fick vara med och säga sin grej. Långt innan vi fick rösträtt i vanliga samhället.
Mm.
Så jag bara, det är väldigt det är som Dan säger, argumentationen när han använder så tröttsamma så att man blir lite ledsen.
Man blir ledsen. Man tänker också att det här kan ju någon då som inte har läst Bibeln länge, någon som inte har, som kanske känner det, liksom behov av en kristen tro och så stöter på det här.
Ja,
det, alltså, det gör så mig absurd. Så bedrövad.
Ja. För att det här är så ihåligt. Det finns inga belägg för det här alls. Så om det här skulle göra till att folk tappar sin tro, då är det helt sjukt.
Då var vi färdiga med kapitel 6.
Yes, vi börjar närma oss slutet. Ja. Halleluja!
Vi känner ju, det ska villigt erkännas, en lockelse över lite andra ämnen framåt här nu. Vi håller på med det här ett tag, så att det ska bli kul när det kommer lite andra, lite mer klassiska lyssnarfrågor.
Ja.
Det kan vi pusha för medan ni hör det här, om ni stöter på något i boken kanske, eller i samhället i stort, som ni tycker att det vore kul att höra bara om. Skulle sitta och snacka om det där.
Ja,
vad skulle de kunna säga om det där?
Så då får ni höra av er.
Får ni jättegärna mejla in till oss. Och jag har e-postadressen dan@tilltronsforsvar.se.
anna@tilltronsforsvar.se.
Mm. Om du har hittat den här podden i en poddapp till exempel, så kanske du inte känner till vår hemsida. Och då kan du gå in på www.tilltronsforsvar.se.
Yes.
Och där kan man nu se också en fin liten bild här som vi har lagt upp. En liten, vad ska man säga, en liten push här för att de som vill vara med och hjälpa till ekonomiskt,
ja, just det.
Jättegärna får göra det. Trodde du hon skulle bära mikrofonstativan eller? Du såg så funderande.
Nej, jag tänkte så här, vad ska Dan säga nu? Ja. Jag tänkte, jag väntade just på det med ekonomin.
Men... Dan som vill hjälpa till och dra kablar här. Och ja. Nej, det här gäller det ekonomiska. Och som vi har sagt tidigare, det är inga hysteriska kostnader. Men det är kostnader och de återkommer hela tiden. Och vi tänker att om alla hjälper till lite så blir det ju enklare allting sånt här. Och fokusera mer på innehåll faktiskt. Och ni får jättegärna swisha då.
Yes.
Kan du numren eller?
Jag kan inte i huvudet, men nej. Jag kan kolla.
Ja, jag kan läsa upp det. Jag har det faktiskt där okay. På lapp. Det är 123
ja.
497 2782.
Mm.
Och det här finns på hemsidan också. Om ja. Ni inte har möjlighet att anteckna ner nu så gå gärna in och kika där.
Ja.
Med det säger vi väl tack och hej så länge eller?
Yes, det blir bra. Ha det gött.
Ha det bra allihop.
Hej hej.
Hej hej.